Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Vilken modalitet har våra njurar?
Våra två njurar. Är det någon som vet det?
Eller kan liksom komma på det? Det är inte en av de här.
Kom igen nu.
ST-läkarna, de kan klämma ur sig någonting. Okej, vi börjar med första bokstaven. Är det kontinuerligt?
Ja.
Så vi börjar med C. Sen då? En till. Ja. Kontinuerlig artro. Kontinuerlig artrovenös. Är en hemodialys? C-A-V-H borde det vara. Kontinuerlig artrovenös hemofiltration. Alltså, vi har ju på ett sätt en dialyskomponent lite grann i händelsen tunna synga, men den räknas nästan inte. Det vi mest har är liksom en afferent och efferent arteriol, där vi ser den ena är A och den andra är V, och det är kontinuerligt. Och så skapar vi ett filtrationstryck över vårt glomerulnystran. Så det är en filtration vi gör. Det är en konvektionsrening vi gör till största delen. Sen har vi faktiskt ju massa primärurin som återresorberas, så där är det dialys med. Ja. Vad sa du? En till.
I tubuli.
Så har vi en del dialys. Precis. Alltså, jag ger det då. Vad är det där då? Skuff, något som heter det. Slow continuous ultrafiltration. Det används ju en del faktiskt på en del ställen fortfarande. Har det i Asien för hjärtsviktpatienter. Alltså en ren, bara, så ska bara ultrafiltrera dem. Lätta hjärtsvikten. Och terminologin är dum. För det här står ju då för continuous venous hemofiltration. Så det borde heta CVVHF, men det gör det inte. Och det där är continuous venous hemodialysis. Som man hade på Huddinge och har på SÖS, som man har Fresenius multifiltratmaskiner. De har ju mest CVHD-modalitet. Och det där är en kombination continuous venous hemodiafiltration, där man kombinerar konvektion, filtration och dialys. Nu är det redan några som bara har så här loggat ut. Det här är lite som en föreläsning av statistik, där du vet hur det är. Man sitter så här och bara, det här är lätt. Så tittar man ut genom fönstret och då bara, vänta. Den där lilla blicken bara till fönstret som är helt borta. Så här, det är samma här. Så det är liksom, det måste vara så här måste man vara. Och är man så här, då går det att hänga med. Det är fortfarande lätt. Vi använder fyra principer. Vi använder ultrafiltration. Och vi använder ultrafiltrations coola kusin konvektion. Det är liksom kusinens dam som är cool. Vi använder diffusion. Det är samma sak som dialys. Och vi använder en del adsorption. Om vi ska prata om ultrafiltration, då är det liksom förflyttning av vätska över ett membran med hjälp av en tryckgradient, ett transmembrantryck, TMP. Och det är bra för vätskeborttag. Och det kan åstadkommas genom ett positivt tryck på en sida, ett undertryck på andra sidan, eller med ett osmotiskt tryck, eller allting på en gång. Men syftet är liksom att ta bort vätska. Vi ska ta bort vatten, plasmavatten. Och när man i Tyskland i Göttingen 1977 liksom startade med kontinuerlig njursättningsterapi, så var ju det i princip en ultrafiltration man mest åstadkom, även om man åstadkom lite konvektion. Det var ju att man satte en typ CDK-liknande slang i artären och en i ljumsken och hade ett filter som bara drevs av patientens eget blodtryck liksom, av hjärtats pump. Och those were the days liksom, för det var lätt, för då var det så här, ja men okej, hur man höjde och sänkte det här filtret avgjorde lite hur mycket som kom i ultrafiltratet. Då kunde man se så här, ja men okej syster, det här timmen kom 500 ml ultrafiltratet. Ser vi exakt i påse, det är 500 ml. Och nu vill jag att du ger 400 ml intravenöst ringacetat för att ersätta lösningen. Det var vår ersättningslösning. Då gav man det i IV. Så därför har vi ett vätskeborttag på 100 i timmen. Och alla fattar allting. Så, men det här, ultrafiltrat trycktes ut av blodets egen pump. Slänger de 500. Där är det lösta molekyler vi blir av med. Och så ger vi ett rent ring tillbaka. men lite mindre för vi vill ha ett vätskeborttag. Plain and simple, lätt att förstå. Anledningen till att det är lite komplext är att allt integrerat i maskinen. Jag kommer återkomma till vad jag menar med det. Och här är så här, ja men här är ska vara en artär i rött i ven. Här bildas ett membrantryck, här ett ultrafiltrat. Och det här transmembrantrycket som jag nämnde kan åstadkommas med blodpump eller med en undertryckspump eller en avflödespump. Och tillsammans med bägge delarna och eller med onkotiskt tryck med där i lösa molekyler. Jag kan man hoppa över. Och skuff är det liksom att man kör bara, man har en blodpump och en avflödespump, så att tillsammans kan man skapa ett transmembrantryck. Blåsa på med den, dra med den, så kan man få ett, kan man öka och minska lite hur mycket ultrafiltrat som man får ut. Och min fråga till er så här, det kommer massa slides som är ganska sönder för jag är för lat för att ändra dem. Men om vi säger att vi har en, för enkelhetens skull, en 100 kilos patient. Och så skapar vi med den här skuffmodaliteten som man absolut kan ställa in i våra maskiner. Det funkar. Det här kan ställa in på Prismaflexen, Prismaxen och med Multifiltrat Pro om man vill. Eller vanlig multifiltratmaskinen. Vi säger att vi tar bort 200 ml per timme. Vad har vi för CVV, eller vad har vi för CRT-dos då? Om vi har en 100 kilos patient och varje timme så kastar vi 200 ml, som är ett ganska kanske bra vätskeborttagningsmål. Vårt UF lika med 200 ml per timme. Vad blir vår CRT-dos? Vet ni någon, vad anges dos i? CRT-dos. I studier när man tittar på renal-studier när man tittar på två doser. Vad är det för två dosmått man använder? 25 mot 40 vad? Milliliter per kilo per timme. Så att i renal så jämförde man 40 versus 25 milliliter per kilo per timme. Så vad är då, vilken njursättningsterapidos åstadkommer vi med den här ultrafiltrationen? Milliliter per 200. Det är okej, okay, jag vet hur det är. Matte är svårt. 200 milliliter. Det blir 100. Det blir 2 milliliter per kilo per timme. Så om vi bara ultrafiltrerar 200 milliliter per timme i en 100 kilo patient. Jag kunde ha sagt en 70 kilo patient, då hade det varit redan så här. Ja. Det här killen, det blir, nu loggar vi in här, det blir noll. Fan. Nej, men så 2 milliliter per kilo timme, det är inte en så stor njurersättningsterapidos, eller hur? Det är ganska mycket lägre än de studier vi har testat. Vad sa du?
Är det bort? Alltså, du tar bort, eller du drar patienten på 200.
Ja, jag gör ingenting mer.
Men det är inte själva dialysdosen, det är väl själva borttag, alltså bara...
Men i det här fallet så gör vi bara en slow continuous ultrafiltration. Vi har bara en ultrafiltration. Du är helt, precis. Så det här räcker väl inte? Det här, för nu, jag tar bara bort 200. Jag gör ingenting mer. Jag tar bort 200 ml plasmavatten per timme. Och det kommer vara några molekyler som löser det. Några av dina små kreamolekyler, lite kalium och lite myoglobin kanske följer med. Så att det här är vår njursättningsdos liksom. Det här är vår CRT-dos. Det duger ju inte. Som säger, det är inte bara det här vi gör. Det är helt rätt. Det är inte bara det här vi gör. Det är som att du och jag har liksom avtalat att du ska vara så här, vänta nu här. Perfekt! För att hur kan vi omvandla det här till en njursättning... Jag slides här, så roliga. Hur kan man omvandla det här till en njursättningsterapi? Vad kan vi lägga till här för att få upp de här 200 ml per timme så att det blir lite tryck i grejerna? Att vi får bort lite mer skit ur patientens plasmavatten. Varför säger jag plasmavatten som en jävla nörd? Är det någon som vet det? Varför säger jag att vi ska rena patientens plasmavatten? Är det någon som vet det? Vad finns det mer i blodet?
Albumin.
Ja, renar vi albumin till exempel. Säg en till sak som finns i blodet. Blodkroppar. De renar vi inte heller. Vi renar patientens plasmavatten. De andra sakerna som snurrar runt i vår blodbana renar vi inte. Det är plasmatet vi vill komma åt. Okej, men nu ska vi omvandla det här till en njursättningsterapi. Och då kan man till exempel... det här är sjuka slides, alltså riktigt sjuka är de. Man kan göra om det till venovenöst för att det är dumt att sticka folk i artären kanske. Den vill man ha för att mäta blodtrycket. Så att nu har vi en venovenös situation där det är blått och blått. Och så lägger vi till en pump där en avflödespump, ja. Och så lägger vi till en animerad. Det här är helt sjukt. Vi lägger till också, vad är det här nu? Vad har vi lagt till nu? Det här är lite som, va?
Vätska.
Varför har vi lagt till vätska då? Och vad heter den här vätskan? Ersättningsvätska, ännu mer. Vad är det för typ av ersättningsvätska? Var ger vi den? Ja, bra. Det här är en predilutionsvätska. Så den ersättningsvätska vi ger innan vårt smutsiga blod. Här är vår smutsiga patient som blir rena. Vad smutsig den är. Men vi ger den vätskan redan innan den snått filtret. Innan vi börjar rena blodet så ger vi en ersättningsvätska. Så kan vi göra. Det är ett sätt att göra om det här till att det blir mer fart. Vi kan också ge postdilution. Ersättningsvätska efteråt. Innan vi går tillbaka patienten. Vi kan ha bägge delar. Och vi kan lägga till, vad är det här då? Vi lägger till. Det är lysvätska som går i motsatt håll. Och så kan vi bara integrera till allting. Då kan vi göra om det här till en njursättningsterapi. Det här kan vi hoppa över. Okej, jag återkommer till hur vi ska göra om den här lilla fåniga dosen till en njursättningsterapi med hjälp av pumpar och ersättningslösningar. Men den andra principen vi ska prata om är diffusion. Och diffusion är dialys. Diffusion är helt enkelt att vätska går från en hög koncentration på ett ställe till en låg koncentration. Koncentrationsgradient. Och det är effektivaste små molekyler. Urea, krea, kaliumjoner, andra elektrolyter. Koncentrationsgradienten när vi kör dialys i våra moderna maskiner är ju så att vi faktiskt har ett blodflöde med ett plasmavatten som har en hög koncentration av kalium. Den här patienten kom in med kalium på 7 och toppiga T-vågor. Nu var ni nervösa. Nu startar ni CRT snabbt. Och vad innehåller den här dialysatvätskan? Va? Jag har varit med om att patienten kom in med 7,8 kalium och såg jätteris ut kardiellt. Och så bara, vi har ingen med 0. Vi har bara 4. Då fick jag köra den ändå. Och till slut så kommer ju förstås vi får en utjämning. Men det tar mycket längre tid. Så att om man har en stor skillnad i gradient. Så att ja, har ni någon med hyperkalemi ska ni helst ha en dialysvätska utan kalium. Det fick inte jag till med då en gång. Det är lite störigt. Jag har inte släppt det. Som det verkar. Jag är som Bojan. Jag kan förlåta men inte glömma. Så att blodet går i små sugrör åt ena hållet. Och där i plasmatet finns massa grejer. Och så möter det en dialysatvätska som i vanliga fall, om vi inte har en hyperkalemi, faktiskt innehåller 4 kalium, 135-140 natrium, ofta lite lägre tyvärr. Och så innehåller lite andra spårämnen som vi tycker är nyttiga. Och då möter det smutsiga plasmavattnet den här rena vätskan och så med koncentrationsgradient. Med osmos, med diffusion, så åstadkommer vi vår dialyskomponent i vår behandling. Och kör man friseringsmaskiner så är det här man kör. Det här är liksom din stora del av dosen. Och här finns en animation som visar det också så att ni verkligen är skit i den. Osmos används i massa olika principer för vattenrening och i massa andra fysikaliska sammanhang också. Nästa princip som jag sa är konvektion och det är ultrafiltrations lite hippa och mer funktionella kusin. Konvektion är vad som gör att man blir kall om det blåser. Och vad som gör att om ni spolar äggen i kallt vatten så kommer de sluta avslutas liksom koagulationsprocessen. Om ni bara lägger dem i vatten händer inte samma sak. Spola så att ni får hela tiden tillför ny kall vätska. Då kommer mer konvektion, kommer nedkylning och snabbare. Och det är därför liksom igen, det blir kallt när det blåser. Och därför man har element under fönster också. Kolla, där är ett. Och det är också konvektion som gör att man kan få en värmning av vätska fast man bara värmer underifrån. Och när det gäller molekyler i vätska så är konvektion som så att när vattnet flyttas över membranet så följer molekyler med solvent drag. Precis som vår värme förs bort av kall blåst så följer molekyler med. Och det är bra effektivare för större molekyler. Det här är effektivare om man har en patient med svår rabdomyolys än att köra en ren diffusion. Det går att åstadkomma med dialysdiffusion med porstorlek, men det är effektivt med konvektion i de här sammanhangen. Och här är en sinnessjuk animation som visar det också. Transmembrantryck, högt tryck, lågt tryck och vätska och där i lösta molekyler och över filtret. Det här är riktigt pixarkvalitet kan jag säga. Och sen så liksom slänger man ultrafiltratet. Okej. Okay. Och här visar liksom lite grann, den här bilden kan man tänka så här, den här verkar jobbig och meningslös. Men den är inte riktigt, för att den visar liksom så att okej, här har vi vårt plasmavatten med massa lösta molekyler. Och i det här fallet kan man säga att det är stora molekyler vi är bra med. Här är en massa myoglobinmolekyler. Och sen så trycker vi vätska över filtret med ultrafiltration och med konvektion så följer molekyler med. Så vi får undan lite här och så följer vi på med ersättningsvätska. Och då har vi liksom ett resultat som är ett något mindre myoglobinbelastad plasmavatten. Och som är störigt är att den här vätskan, den här ersättningsvätskan, det är liksom ett mindfuck. Den kan man ge innan vårt smutsiga plasmavatten når maskinen eller efteråt. Vi kan inte vätska upp patienten i maskinen. Utan allt vi ger extra ersättningsvätska före eller efter, eller före och efter, kommer säga åt pumpan i maskinen att den motsvarande mängd vätska ska vi trycka över membranet och det blir ultrafiltrat och det kastar vi. Sista principen, adsorption. Och det är att saker fastnar på filtret bara. Det är ju det som massa bolag försöker sälja in, olika sådana enskilda kolonner för adsorption. Det finns massa olika sådana kommersiella kolonner som säljs och en del används på, framförallt på thorax används ju en hel del och även oxidfiltret som Gambro numera Baxter försöker sälja är ett adsorptionsfilter som fångar ner molekyler. Och det är ändå, nu är de liksom 15 år senare visat att det faktiskt funkar lite grann. Ja, förlåt.
Nej, det var det. Vi använder inte det, men vad så mycket?
Nej, alltså evidens för att oxidet skulle så här, rädda liv i sepsis, den finns ju inte alls. Alltså, nu kommer en del RCT där man tittar på hårda outcome. Det som dock har kommit, som också tog så här 15 år, då började sälja det jättetidigt och det var populärt för att oxidfiltret är liksom ett S150-filter, precis som de vanliga filtren, bara att det har så här heparinstrands, så att filteröverlevnaden var ganska bra. Så att de sålde det till många ställen under någon slags premiss, eller folk köpte det för att det hade bra filteröverlevnad. Sen gjorde faktiskt Marcus Broman, som är en forskarkollega till mig i Lund, han gjorde en jäkligt snygg RCT där han startade blindat hoptejpade filter med S150-filter i 12 timmar sen oxidis, eller motsvarande. Och då kunde han se, så mätte de liksom endotoxinnivåer och cytokinnivåer. Och då såg man faktiskt att oxidis gör det den ska, säger att den ska göra. Den sen sänker endotoxinnivåerna rejält och den sänker, den absorberar cytokiner. Så det gör den faktiskt. Om det sen har en impact på sepsis, det är inte visat. Det är någon stor kinesisk RCT som kom i somras visade inte, tycker jag. Det var liksom en tendens till ökad överlevnad, men inte bra. Dock ska jag säga det att, känner ni till den här Eufrat-studien, som var en studie på toramycinfiltret. Det gjordes en stor RCT med liksom, någon slags placebofilter eller Eufrat som ett så här fristående kolonfilter. Och då var det så här, det var ingen skillnad i överlevnad. Men när man tittar på den patientgruppen som var sjukast i en sån här post-hoc-analys som verkligen hade svår sepsis, där var det ju en ganska betydande bättre överlevnad för toramycingruppen, behandlingsgruppen. Så där har någon slags take att synd att man liksom, man ville snabbt nå ett högt N för att snabbt kunna publicera i New England. Och då tog man ju patienter som inte var så sjuka och då spelade det, det spädde liksom ut populationen. Det är nog ganska dyrt och svårt att hitta en population som är så pass sjuk att det kanske kan spela roll. Så att liksom, än så länge kan man inte säga någonting. Men filterna gör nog det de säger att de ska göra. Sen om det verkligen har en impact på våra patienter, det vet vi inte. Men adsorption existerar som en, och det märker man liksom att man mäter liksom i patientens plasmavatten och så mäter man ultrafiltratet. Och så ser man så här, det har sjunkit liksom mer än vi kan förstå vad som finns i ultrafiltratet. Och då om man tar ut filtret och skrapar det, där finns förklaringen liksom. Så den här bilden sammanfattar det mesta då att dialys i diffusion. Och det är osmoler som passeras med en koncentrationsgradient och det är bäst för små molekyler. Och hemofiltration är liksom samlingsnamnet för ultrafiltration och konvektion. Och det bygger på att man trycker plasmaten med stor fart över ett membran och får med sig där i lösa molekyler. Så om vi återgår till den här patienten som väger 100 kilo. Och där vi bara ultrafiltrerar 200 ml och inte något annat. Och du var inne på att det där är bara vätskeborttaget. Det ger inte så stor dos. Hur ska vi göra så att dosen blir större då? Vad kan vi lägga till? Om vi ska ordinera CRT för den här patienten. Så väger 100 kilo. Hur kan vi göra så att det här blir någonting liksom med lite muskler i? Vad ska ni ordinera för predilution? Som jag sa till er, om vi ger vätska i form av predilution eller postdilution kan vi inte vätska upp patienten. Så allting vi ordinerar kommer bara öka det här. Okej? Okay? Så vad ska vi ge som predilution tycker ni? Citrat det kommer jag prata om, regional antikoagulation. Om man använder Baxters modell så är det helt korrekt så att där har man liksom ställt in så att blodflödet motsvarar en predilution. De är låsta till varandra enligt ett nomogram som man ska få en antikoagulation i kretsen. Men det handlar bara om att vi antikoagulerar kretsen. Egentligen så är det, om vi struntar i citrat och säger att patienten är heparinerad, då är de där två sakerna frikopplade. Vi börjar så här, vad ska vi sälja in för blodflöde? Vilket blodflöde vill du ha? Har du gjort med blodflödet?
Nej, men om du vill höja ultrafiltratet och lägger till en predilution för att höja liksom det. Och sen så är det ju mer som ska över för att komma ut.
Okej. Mer ska komma över för att komma ut. Ja, men det är rätt. Blodflöde. Vad sa du? 150 milliliter. Och vad är per minut? Bara där är så här, blodflöde används per minut. Och alla andra används per timme. Jobbigt va? Så är det. Men det följer jag med. 150 milliliter per minut. Det är blodflöde. Okej. Vad ska vi ge predilution tycker ni? Hur mycket vätska ska vi ge innan blodet ens når filtret? Då kör vi citratmodellen, vi gör det. Kör 1500 milliliter per timme är det, som ett jäkligt jobbigt mindfuck. Vad är det där per timme?
Gånger 60,
ja. 9000 va? 9000. 9000. Blodflöde. Är det rätt egentligen? Är det vi ska räkna på egentligen? Det är 150 gånger 60 är 9000, tror jag. Men är det egentligen det vi ska räkna på? Egentligen? Varför inte då? Varför ska vi egentligen inte räkna på blodflöde? Det här är överkurs, men jag bara för att.
Men när du först funderar med så är det mycket, alltså, vad vill du ha för dialysdos?
Vänta, jag måste få svar på den frågan först. Varför är blodflödet på ett sätt inte helt relevant att räkna på här? Vad sa du? Blodflödet är inte helt relevant att räkna på för att blodflödet, där ingår patientens EVF som är antal liksom röda blodkroppar. Och de röda blodkropparna kommer vi inte åt. Så att egentligen, om vi ska räkna på dialysdos som vi nu vill det som nördar, då måste vi veta vad patienten har för EVF och räkna ut hur mycket plasmavatten det här motsvarar. Okej, men vi släpper det nu, vi skiter i det. Vi går vidare. Predilution, 150 ml minuter, predilution 1500. Ska vi ha en dialysflöde som går rakt emot då? Och dialys. Vi kanske vill ha lite dialys också. Det här är en konvektionskomponent och här är en osmotisk komponent. Vad ska vi ha för dialysflöde? Du får inte vara. Någon får säga. Nej, du får ta.
Vi kan ta 1500 där också.
Det gör vi. Per timme.
Ja,
Bra. Okej, okay, och sen har vi postdilution. Postdilution. Hur mycket ger vi där?
500.
Det är taget. Och patienten väger, som vi kommer ihåg, 100 kilo. Så det här kanske inte är så himla off liksom. Vi behåller det här ultrafiltrationen också. Är det okej okay att vi tar bort, vi säger till syster att vi vill ta bort 200 ml i timmen också? Okej. Okay. Är det någon som kan våga sig på nu att räkna, det här var den gamla dosen, bara på 200. Nu, vad har vi för dos nu? Och vi skippar dilutionsfaktor och sånt, vi skippar EVF, vad är grovt-ish, vad är vår CRT-dos? Väldigt grovt. Vet ni vad vi ska lägga ihop och vad vi ska dela med för att få vår CRT-dos grovt? Och för övrigt, good enough. 170. Fast det är som matte, bara svaret var rätt, men hur kom du fram till det? Vad ska vi göra med den faktorn, den faktorn och den faktorn och den faktorn? Vi har en predilution på 1500 ml. Vi har en dialysdos som susar rakt emot blodet med 1500 ml i timmen. Och vi har postdilution på 500. Och så har vi ett vätskekontroll på 200. Är någon som vet hur vi kan räkna ut CRT-dosen som igen anges i milliliter per kilo per timme? Allt det här är milliliter per timme. Säg det nu. Du är nära nu. Men 17. Du måste 17.
1500 plus 200 delat till 100.
Det är fel. Okej. Okay. Du börjar med 1500. Jag vill ha den hela CRT-dosen. 1500 är vår predilution. Plus 1500 som är vår dialyskomponentdos. Plus vad då? Plus 500. Är vi klara? Nästan. Plus. Härligt. Vad blir det då? 3700. Fint! 37 milliliter per kilo per timme. Det är rätt. Så det här är vår grovt räknad CRT-dos. Och att anledningen inte riktigt är sann, det är för att den här predilutionen, den späder ju ut plasmavattnet som är någonting som är 9000 gånger påverkat av patient EVF. Och dialysatflödet som möter det här utspädda plasmavattnet påverkas också av dilationsfaktorn. Postdilutionen gör det dock inte, det behöver man inte räkna med. Så att egentligen kan man säga att den här komponenten är gången av faktor som är kanske 0,8-ish. Men det spelar ingen roll. Varför spelar det ingen roll? Varför är det inte så jäkla noga vad den exakta CRT-dosen är? Vad sa du? Varför har vi en spädningsfaktor här som kanske inte är 0,8, jag har inte räknat på det, kanske är 0,77 eller något. Varför? Nej, spädningsfaktorn är för att blodflödet motsvarar ett plasmavattenflöde. Då får man spädningsfaktor. Men varför inte så noga om det är 37 eller självverket har 34,3 eller 33? Varför spelar det ingen roll? Varför tycker jag inte att det spelar så stor roll att ni räknar ut det precis på millilitern? Vet, det här är sämst sorts. Vad tänker jag på? Säg vad jag tänker på! Fast så är det när man disputerar den sen. Och på den inte bara, fast jag tycker inte det här är bra för att... Och så får man liksom... Så, men okej, så här, det finns ju massa svar på varför det här inte är så himla viktigt. Och ett svar är att jag har just nämnt att dosstudier inte är så himla... Och det verkar inte så avgörande om man ger 25 ml per kilo timme eller 40. Så på så sätt kan jag konstatera att det inte är så jätteviktigt. Och anledningen kanske att dosstudier inte har varit så konklusiva är att varenda patient har en egen restenal funktion. Eller så har de inte det. De kan ha noll. Men det är väldigt ovanligt att många patienter som kommer in med svår AKI till dig eller till dig eller till dig. De har någon slags clearance som pågår. Och den vet vi inte vad den är. Och 270 kilos män som bägge har sepsis och bägge har 300 krea och 25 urea kan ha olika restenal funktion. Vi har ingen aning. Så att när du ställer in med någon dos och du ställer in 37 ml per kilo timme på Södersjukhuset och du ställer in 42 på någon, så är det så att dagen efter kommer din patient ha sjunkit jättemycket krea och urea och din patient har inte sjunkit så mycket. Och det jag skulle önska när ni kliver hem på era sjukhusen är att så här, ni startar på någonting, det spelar inte så stor roll för det är så max att det inte gör. Men dagen efter, om ni ser att ni inte har åstadkommit någon som helst impact, ni har inte sänkt krea och urea ett smack, då höjer ni dosen. Och om en annan patient har gått från 30 urea till 12, lite mycket kanske, då kan ni sänka dosen. Ungefär som ni gör när ni tar liksom en blodgas på patienten som har 50% syrgas i respen. Så ser ni så här, oj, patienten har PO2 på 22. Jag kan nog sänka fraktionen O2. Du förstår.
Jag tänker också att det spelar ju roll hur lång nedtid man har också om patienten ska in på operation och sådär.
Gud ja.
Så att den effektiva dygnsdosen kanske, den kommer ju...
Den påverkas jättemycket av det. Ja, det är ett jättebra påpekande. Jag tycker också så att det är en grej som jag försöker säga internt, Martin säkert hört. Men alltså att så här, det bästa sättet att ha en bra dos är att ha maskinen som snurrar 24 timmar. Eller helst 72 timmar i rad. Och så är det väldigt sällan för de ska in på CT-operation och grejer. De får massa downtime och då är dosen noll. Så att därför så tycker jag att man kan absolut kompensera för det. Vänta, han var först bara.
Nej, men något som blir, varför är det inte våra liksom...
Maskiner ute?
Ja, och eller framförallt att det inte står i kinesoft. Varför är det inte... Varför
total gå... Nej, det är total...
Jag höjer det resultatflödet med 500 och så måste jag räkna ut vad jag får för ny dialysdos och sen så...
Helt töntigt.
Om jag räknar exakt likadant som den som har varit dagen innan så kan det se ut som att jag har sänkt dialysdosen.
Fast du faktiskt inte har gjort det. Nej, jag vet, jag håller med. Det är helt töntigt. Och maskinerna skulle ju kunna räkna ut det. Jag pratade med Bergs om det och Fresenius jättelänge. Varför har inte det på displayen? Det är jättelätt att räkna ut. Det är bara så att man tvingas bluppa in patient i EVF. Ja, det blir fakta. Förlåt, du frågade också.
Nej, men om man har till exempel accessproblematik, men det suger fast och har sig och man måste sänka flöden och så,
ja.
För att annars så ja. Rubbar sig. Har du en bra förslag? Vad gör man då? För då tvingas man ju ligga så här suboptimalt. Och...
Nej, men så kan det ju vara. Patienten kan vara så här jättetom och liksom så här, när du vill dra upp blodflödet för att i sin tur höja predilusionen för att få lite mer större konventionskompetenta dosen. Då suger det fast. Vad du skulle kunna göra i en sån situation, teoretiskt, så här, du vill upprätthålla någon slags, du vill ha 30, men du når inte riktigt 30 för att du måste ha blodflöde bara på 100 eller till och med på 80. Mm. Vad du kan göra är att dra på dialysatflödet och öka postdilusionen. Det kommer inte påverka det. Alltså det kommer nej, det har inget med det att göra alls. Snarare kan det gör det inte alls. Att, liksom, att ha ett högre dialysatkomponent av din totala CRT-dos påverkar inte, utan det är bara blodflödet som påverkar. Ja. Så att du kan vara så här till syster. Okej, vi får sänka från 200 till 100 blodflöde. Så vi sänker predilusionen då, om vi kör citratmodellen, då sänker vi från liksom 2000 till 1000 predilusionen. Så där, den komponenten har vi halverat. Men då kan du kompensera det med att höja dialysatet med 500 och den är 500. Och då är du typ kompenserat för det. Till och med lite mer om man ska ha predilusionsfaktor. Så det går att åstadkomma. Men sen igen är det så här. Jag vet ju inte vad som är... Jag vill säga två saker om dos samtidigt när vi ändå har räknat på det så här. Ja, vi vet inte vad som är adekvat dos. Men när många så här jättebekväma fat cats ute i Europa i Brysselkongressen säger så här, no, dose doesn't matter, it's been shown in multiple studies. Då är man så här, är du dum i huvudet? Jag säger inte det, för att jag är artig. Då jag säger mer så här, do you really think that 1 hour of CRT is enough? För om de säger att dos är oviktigt, då skulle jag kunna starta CRT i en timme och sen stänga av. Så är det bra. Så dos är inte oviktigt, det är bara att vi vet inte om dosrespons ser ut så här eller vi vet liksom inte. Vi vet ju, det verkar osannolikt att en timme CRT är till fyllest. 25 ml per kilo per timme verkar vara adekvat i stora studier. 40 ml per kilo per timme verkar inte vara sämre på något sätt, utan det är likadant. Liksom. Det finns en studie som jämförde 35 mot 70, riktigt högflöde. Ingen skillnad i mortalitet där heller. Och då var jag så här, konstigt nästan att 70 inte gav en... Då tvättar man ju bort antibiotika och lågmodulerat heparin. Så jag undrar om man ska zooma ut och så här, om man kunde göra om dosstudierna. Då skulle man säga så här, i högdosarmen ska man kompensera för antibiotikaborttagande eftersom sepsis ofta skapar AKI. Och man ska kompensera för borttagande av lågmodulerat heparin så vi vet det är nyttigt för patienterna. Så att the jury's out när det gäller dos, men att dos är oviktigt som en del konkluderar efter att 25 och 40 visar samma, det är ju bara korkat liksom. Det är klart att någon dos är viktig. Yes.
Jag är också med här.
Det är okej. Okay. Alla här.
Det är safe här.
Ja, det är safe space.
IHD jämför sig då
dosmässigt. Ja. Var man ligger per...
Ja, precis.
Där räknar man ofta dos i KT över V. Men om man översätter det KT över V man når med IHD, om man kör varje dag, KT över V, det är bara en annan modell för att räkna ut clearance. Ja, det är en slags urea-clearance-modell, men det spelar ingen roll. Det går att korrespondera. Så 35 motsvarar 1,4 KT över V. De når ofta ungefär 20. Man kan nå 20 ml per kilo timme med IOD. Om man kör varje dag. Så det är lite lägre, ja.
Men det skulle kunna vara så. Alltså om man tänker att, om man tänker så att njurarna gynnas en bystander.
Ja.
Det spelar ingen roll vad vi gör.
Ja.
Den är bara släckt ner.
Det är släckt av sepsis liksom, ja.
Då skulle man kunna ha en målstyrd dialys då.
Ja.
Och skita i dosen.
Ja.
Typ.
Ja.
Och så stänger man av när man har uppnått den och har provat och så.
100%, och det är också, det, du har helt rätt. Jag tycker också så här att man skulle kunna tänka sig att alltså här, vi skulle antagligen inte få etik för att göra en studie på så här, nu ska vi testa noradrenalin 005 mikrogram per kilo per minut mot 0,10. Alla skulle vara så här, det verkar ju korkat, för folk kommer få olika mappsvar av det. Ni kanske ska göra en studie på mapp 70 mot mapp 80. Det kanske någon vill RCT-a. Men som dosstudien är gjorda nu så har man faktiskt randomiserat det på en inställning. Vi har randomiserat att vi ställer in FiO2 på resmen på 30% syrgas eller 80% syrgas. Jag överdriver lite, men det är det man har gjort med dosstudien. Man har ställt in två, man har ingen aning om hur patienten responderar. Vilket gör att i bägge grupperna har fått ett jättestort brus, de olika resonala funktioner. Så att egentligen skulle man vilja ha det som du säger, att man skulle vilja ha någon slags målstyrd.
Om det är så, det kan ju vara så att det finns nytta eller skada då, med antidotter.
Exakt. Men så här, men dosstudierna är ju problematiskt gjorda i och med att vi faktiskt gör så att vi ställer in någonting. Vi har ingen aning om patienten för restaurantfunktion och hur det påverkar patienten. Så det man skulle vilja är ju liksom ändå så här att kunna evaluera det bättre, men vi har inga modeller för det. Men det enda jag vill ändå skicka med er, om ni glömmer allt annat av liksom, åh vad var konvektion, skit i det. Ställ in någonting. Var inte rädda för att börja 03 på natten om ni måste, patienten håller gurisk. Håll inte på att pilla i massa fyrk som patienten, det kommer inte hjälpa. Starta CRT igen. Och skäms inte för den dosen ställt in. Ni kanske ställt in för låg dos. Och då kommer ni se att urea och krea och cystatin, whatever ni mäter, stiger till dagen efter. Och då ökar ni dosen bara. Så att ni ser det lite mer som en respirator eller hur vi använder pressorer och inotropa droger. Att det är så här, vi gör någonting. Jag vet inte alltid vad jag ska starta respen på. Man startar på någonting bara. Och så får man se så här, nej det här var inte riktigt bra nog. Jag får ge mer syrgas eller måste rekrytera patienter. Eller whatever man måste göra. Vi har ju... Där får vi dock ett mycket snabbare svar, det ska man ju säga. Det här blir svaret liksom dagen efter på blodprover. Så det är mycket sämre på så sätt. Men att man åtminstone ser det så. Det är en intervention du kör igång och vi kan följa på något sätt i alla fall med biomarkörer. Så gör ni det, då ska ni ha kommit superlångt. Liksom. Starta med någonting. Här verkar det gått ner. Krea har gått ner med 30%, urea har gått ner med 20%. Eller, det behöver ni inte räkna på. Så, men ni ser, trenden går ner, då verkar min inställning vara bra. Men det kan vara så att vi ställer in någon dos och dagen efter har krea ura fortsatt stiga. Ja, men då ska det nog öka i dos.
Får man göra en liten SIFO? Hur gör ni? Eller hur har ni gjort hittills fram till idag?
Ja, för nu blir andra bullar.
All på era respektive sjukhus. Ni har liksom en typ instruktion. Så här startar man dialys och så följer man. Är det någon som gör så?
Men på Sankt Göran, du har ju ganska unga personer som går på IVA liksom också. Så att vi har ju ganska stabiliserat schema och
passar
för att de flesta har inte något insikt och erfarenhet. Så det blir som att man kallar på vinkar.
Ja.
Och sen så ställer ni in de här flödena.
Exakt.
Och kan vi ändra. Liksom. Så det är väldigt
ja, som ett litet nomogram. Men man tar ändå viss patienthänsyn, storlek.
Ja, men så, viktmässigt liksom. Ja. Och så kan du välja att ha en högre del av dos och då går det upp eller ner. Eller,
ja.
Ja.
Och vem räknar själv så som Max gör?
Och hur det ni var man är som mest förenklat i dialysdosen är alltid liksom pratar om varje morgonmöte de ser att det är hög eller låg dialysdos. Men för min del det spelar absolut ingen roll liksom. Nu måste vi se hur effektiv dialys
ja.
Är.
Ja.
Så vi har en blandning. Alltså vi har ju standardiserade, alltså vi har i princip en Excel-fil. Du matar in längd, vikt, HV. Och sen ser du din inställda dialysdos, därifrån räknar vi.
Mm.
Sen räknar vi om varje dag och där börjar jag liksom och kan liksom ändra på dialysdosen, titta på olika flöden liksom och vad som passar bäst. Så den möjligheten finns.
Mm.
Det, och det är många som använder.
Mm. Ja, men det är Mats gamla kalkylator, eller hur?
Den är...
Ja, men det är jättebra. Jag vet att Jonathan Grip och Huddinge har gjort det lika. Det finns massor av online-kalkulatorer som tar hänsyn till EVF och till och med lägger in dilutionsfaktorn. Men min poäng är så här, det är inte så viktigt. Det spelar inte så stor roll om jag ger 37 ml per kilo timme när det själva, jag tror att det är det, fast det själva verkar det är 33,4. Utan effekten ska ju utvärderas dagen efter man ser vad vi åstadkommit liksom. Så var inte noja för att, oj jag vet inte vad patientens EVF är. Skit i det. Kör bara igång med någonting.
Och det är ju ingen hokus pokus med de där nomogrammen, utan de vilar ju precis på den här grunden.
Absolut, absolut. Ja. Men sen kan man förstås säga så här att om man har en patient med en svår hyperkalemi, om det är liksom orsaken, patienten är en IOD-patient som har tagit en cocaine-fueled London-trip. Jag träffade den patienten en gång. Han kom in med krea 800, Karlin var liksom nästan 8 och Ure var också typ 70-80. Han hade bara, jag är inte IOD-patient längre. Bara, jo, du är det. Men han har festat i London och då var det så här, ja, men då måste vi foka på att då vill jag ha högt blodflöde. Jag vill att mycket blod ska möta ett högt elektrolytflöde. Då var det inte viktigt att ha en predilution. Alltså jag hade ju lite konvention också. Jag satte predilution och postdilution. Men jag fokade på liksom att ha en dialyskomponent, en osmotisk komponent. För det var små molekyler, nämligen kalium jag ville åt. Men sen om jag har en patient med en svår rabdomyolys som har 180 000 i myo, då kör jag en konventionstung terapi. Då siktar jag på att ha mycket predilution och postdilution för att få ett borttagande av de större molekylerna. Då är det effektivare. Och där vet jag att Fresenius maskiner har nu något sånt filter som då ska göra att man kan även dialysera bort stora molekyler. Det har inte varit så jätteeffektivt i de studier jag sett, men det kommer att komma ytterligare sådana filter där dialys är bra nog. Liksom. Där ser man små molekyler, mellanstora molekyler och stora molekyler, myoglobin är stor. Albumin så står att den försvinner inte bort.
Hörrni, på Sörans har vi ju, vi kör ju
CVHD.
Så att om vi får in någon med grotesk myo, så sätter vi det där filtret. Liksom. Jag vet inte
riktigt. EMIC2-filter, vad heter. Nej, alltså jag har två anekdotiska fall. Ett från SÖS och ett från Akis där de kör CVHD. Och på Akis hade de 200 000 myo, så var ju admitted väldigt hög. Men på 6 dygn av kontinuerlig CRT utan mycket downtime, alltså CVHD, så hade det bara gått ner 140 000. Och det är ju njurtoxiskt. Så att den patienten var Stockholmspatient kom till oss och då gick vi från 140 000 till 130 000 på ett dygn. Så att konvektion är effektivare. Jag skulle gissa att det kommer komma bättre sådana. Att ni på SÖS, eller någon som kör med Fresenius, kommer få bättre dialysfilter vid myoglobinemi. Det är det enda nedsidan jag kan se med den maskinen. Annars är den jättebra. Annars spelar det liksom ingen roll. Men just vid svår abdomyolys så är det där filtret än så länge. Det är nog bättre än att inte sätta på det. Men det är inte superbra ännu. Jag vet inte vad er erfarenhet om ni har sådana här med skyhöga, hur snabbt det kommer ner liksom.
Jag kan inte säga hur snabbt det går ner, men alltså det är svårt att jämföra när man har så här få.
Nej, jag vet. Precis. Men det man kan säga där, så här, varför jag liksom tycker så här, att just där då så önskar att ni kunde sätta på en konvention. För att det är ju ändå så att myoglobin i sig är njurtoxiskt. Så här, timmar exponering för det. Alltså ju snabbare ni kan få bort det, desto mindre njurpåverkan på patienten down the road. Liksom. Så på så sätt är det lite viktigt. Yes.
Jag frågar, ammoniumjoner, det hamnar ju liksom...
Ja. Ammoniumjon är liten. Vi kommer återkomma till ammoniumjon faktiskt, för det var någon fråga här om leversvikt och dialys senare, så vi tar det.
Myoglobin bara, att det är njurtoxiskt. Men liksom prognostiskt, det har väl inte visat någonting, eller är det bara dålig studie?
Alltså där tycker jag så här, det är så himla, de studier, det finns ingen bra, och det går inte med, alltså så här, det är klart att, nej det blir rätt anekdotiskt liksom, jag vet inte. Det är njurtoxiskt, det skapar liksom en tubulär skada, men om det är så att patient med rabdomyolys har mer ESRD, nej det finns ju inga sådana data heller. Men de är ofta så här unga, friska, så det är jävligt confounded av att det är så. Och det är ofta unga traumafall liksom, som har mycket restriktiva, alltså pigga njurar egentligen. Nej, så det är kanske inte hela världen liksom. Och så, det ska man också veta, om någon ringer till er så här från akuten och bara, här är en patient som har 35 000 myo, så nu vill du gärna att vi lägger in den och startar ett dialys, CRT. Då är ju ett svar förstås, nej vänta, först ska man ju starta med liksom konservativ behandling, med bara vätska, furix och alkaliserad urinen. Klart, ligger de där i så härnet över 100 000, då brukar de bli oliguriska. Då brukar det faktiskt inte funka, men jag har ju framgångsrikt behandlat massa patienter som har typ 35-40 000, det går ju. Och de är unga, friska, bara massa vätska, massa furix och så kissar de ur sig där. Så det är ingen IVA indikation i sig liksom, utan det är om de har myoglobinemi och AKI liksom. Jag vill bara prata om en så här varningsgrej. Det kommer också återkomma till de här fallen jag har fått till mig sen. Ni vet, Ni vet att vi ger på NIVA så ger vi natrium till patienter som har högt ICP. Eller hur? De har högt ICP, de är svullna i pallet, de har ECD-ade, de har högläge. Och så får de en liten ICP-topp och så ger vi dem 80 addex natrium IV i CVK och så får vi en intracellulär dehydrering. Så natrium drar åt sig vätska och så blir cellerna lite mindre svullna. Okej. Vi kan ju åstadkomma, om vi har en ICP-labil patient, klassisk patient som har ett multitrauma, skallskada, andra skador, är oligurisk, har en svår AKI, där kan vi åstadkomma det motsatta. Vi kan ju då få en sänkning av natrium i blod snabbt och en sänkning av vad då mer, som också är en del av det osmotiska spelet, urea. Och då får vi liksom en påverkan som gör att vi kan få en aggravering av patientens hjärnsvullnad. Och till och med en inklämning. Och det här rapporteras liksom, det här är en sån här medicinsk misstag som liksom bara pågår. Någonstans nu i Turin eller i Manchester eller liksom i Ouagadougou så är det någon som klämmer in för att de inte tänker på att patienten är ICP-labil och så startar man. Det är ju värre, där får man ju jättesnabb och småtiska skiften fort. Det kan man säga, patient som går och väntar på sin så kallade jungfrudialys, de har gått och väntat och skjutit upp den och så får de sin första dialys, de har alltid hjärnsvullna efteråt. De har huvudvärk och illamående och om man gör CT på dem ser man att de är svullna i hjärnan och de har inget trauma. Så de blir svullna ändå av de snabba och småtiska skifterna. Så har vi ICP-labila patienter, vad kan vi då göra om de även behöver CRT? Hur kan vi göra för att undvika det här hjärnödemet? Är det någon som har något förslag på det? Hur kan vi undvika den här natrium- och urea-skifterna så gott vi kan?
Om du kan krydda vätskorna så blir det sedan mot ett högre natrium.
Exakt. Och där kan jag säga så här, jag kan erkänna att där ägnar jag mig i PM:et som finns åt signalpolitik. För att egentligen så kan man ge natrium hur man vill. Man kan ge natrium bara i dialysatvätskan, eller bara i predilutionen, eller bara i postdilutionen, eller bara dutta mer IV. Men jag skriver i vårt PM så här att om man har en patient som är ICP-labil så tillsätt natrium i alla lösningar. Och syftet med det är liksom att folk ska förstå att det här är viktigt. Egentligen hur man ersätter natriumet och undviker att patienten sjunker i natrium, det spelar ingen roll. Men genom att sätta till natrium i predilutionen, i dialysatet och i postdilutionen så får man liksom folk på tårna. Och så tycker jag faktiskt att det kan vara så, och det har jag sagt till liksom både neurokirurger och traumakirurger, att om man har en patient som har slagit i huvudet, som vi har ju multitraumapatienter här, då vill jag gärna ha en ICP-mätare på dem om de ska starta CRT. Det är liksom en indikator för att så här, är vi lite osäkra, stoppa in en mätare så vi faktiskt kan se vad som händer. Och man ser ofta hur ICP stiger när vi startar CRT, även om vi försöker köra då med låg dos för att få ett litet ureaskifte. Och fast vi som Karin föreslår så klokt saltar alla lösningar. Så har ni patient som känns som misstänker ICP-labilitet, se till natrium. Yes.
Du kanske kommer till det, men exakt hur mycket natrium ska jag tillsätta?
Ja, men nej, jag kommer inte till det, för jag vet inte. Vad jag brukar göra är att jag brukar sätta till 80 millimol i alla påsar. Och så ser jag till att vi följer patientens serumnatrium. Precis som på NIVA, liksom, att man ser till så här. Patienten ska ha ett målnatrium på 145. Och när jag startar CRT, de vanliga lösningarna kommer ju från kronikervärden. Så även helt friska, helt hjärnfriska patienter på SIVA eller NIVA eller TIVA eller alla får ett sänkt natrium för att alla lösningar, både Fresenius lösningar och Baxters lösningar är liksom lite anpassade till kronikervärden. De har lite, för de har ofta 135 natrium. Så att många patienter sjunker i natrium och här blir det då extra viktigt att krydda lösningarna.
Man kan ju akademisera frågan lite grann genom att tänka på att det är natrium som mäter i serum och det är natrium som dialyserar är ju i plasmavatten och räknar bort en proteinfraktion och så vis på ett teoretiskt liksom, målnatrium. Då blir det matematik.
Ja, men då blir det matematik och jag tänker mer så här, kolla vid CP, se till att patientens serumnatrium håller sig. Det har till och med varit någon gång vi diskuterade med apoteket, kan vi sätta till urea för att få mindre ureaskiften? Och det kunde de göra, sa de. Men sen det tror jag överkort, det behövs inte. För att man vill ännu mer minska liksom ureaskifterna. Så det har vi inte gjort, men det går att göra teoretiskt. Men det viktigaste är liksom låg dos, kolla serumnatrium.
Så vi hade en patient som fick hjärtstopp i dialysen.
På vanliga så här, tre dagar i veckan dialysen?
Nej, utan han var
på IVA.
Han var njurtransplanterad och sen så hade transplantatet inte kommit igång riktigt. Jag hade han legat på njuravdelningen och blivit övervätskad och det kom inte riktigt igång och de försökte få igång det då och där och där.
Ja.
Och så bestämde de sig efter mycket om och men att de skulle starta dialys och de drar upp honom till dialysen på vanlig dialysen och då hade han urea över 50. Och så får han en hjärtstopp och vi går på larm och så behöver ni göra honom till oss och så förstår vi inte riktigt varför han som efter några dagar efter han inte vaknar upp var han har hjärnet igen. Och sen när vi gjorde analysen så kom vi på att det var nog det. Och då enades vi om när vi satt på den här grönronden att det kanske är en IVA-indikation just på de här. Även de kroniska är att om de är väldigt, väldigt högt urea, då kanske är meningen att de ska komma ner till oss. Bara på den indikationen att man ska starta sig där.
Nej, 100%. Jag också träffat sådana patienter som har av olika skäl missat massa IOD-omgångar. Och så har det varit larm. Och inte så att det varit hjärtstopp, jag har träffat larm och patienten har varit helt skogstokiga. Och då har man kollat så här, har man ett stroke? Och så har man kollat, och de är bara jättesvunna i hjärnan. Och så kommer man ner och kör man CRT som blir mycket långsammare och osmotisk sänkning liksom. Så att jag håller med om det. Folk som är superuremiska, även som inte har en hjärnskada. För jag tänker mest att det här gäller TBI-patienter med traumatisk hjärnskada eller subaracker. Men det gäller även patienter som inte har det. Nej, men just vissa patienter kan, ja men det är en bra poäng liksom. Det är svårt att dra gräns för att man skulle också kunna tänka sig att en nefrolog som är väldigt, väldigt medveten om det skulle kunna ställa in en IOD som är superförsiktig och sakta sänka faktiskt. Det går att göra med IOD också förstås. Men de här patienterna tänker att man ska vara försiktig med liksom. Det är faktiskt bara, det vill bara visa innan vi tar en paus här, så att det är inte bara, det är mest urinator som är bov i dramat. Men man får också faktiskt en pH-påverkan intracellulärt som också bidrar till att vatten strömmar in. Så att vi kan skapa ett dysekvilibrium med dialysstart om vi inte är försiktiga. Vi får liksom vi får ändå risker för vatteninflöde in i de kanske redan svullna hjärncellerna. Det här är en animation som riktigt. Här ser ni. Inte bra! Men det tar vi paus, tror jag. Ja.
Vi som inte har ICP-mätning.
Ja.
Om man har en patient man inte kan utvärdera den neurologen.
Yes.
Finns det något så här liksom, när ska man börja fundera på det och när ska man...
Ja, men jag tänker så här. Vi har fram patienter som ibland med multitrauma och de har även slagit i huvudet. De kanske har till och med lite kontusionsblödning. Men nervkörningen är så här. Vi behöver ingen ICP-mätare. Det ser inte så svullet ut på hjärnan. Och patienten kanske hade ett okej GSS in i intubation som gjorde för att den blödde. Då brukar jag tänka dels så här, dels vill jag se till att patienten har ett bra MAP så att jag får ett bra CPP. Jag vet inte vad ICP är, men jag hittar på att det är 20, gränshögt. Så jag ställer in mappet så att vi får ett bra ICP. Så det kan man alltid göra, tänka så här, ja, men har vi ett bra MAP? Och det andra jag skulle säga är att så här, men se till att patienten ligger på ett natrium mellan 140-145 då. Och att du inte får liksom natriumskiften, för att du kommer få en ureasänkning när du startar din lös, det kommer du alltid få. Om du håller emot med natrium, då får du i alla fall minskad osmotiska skiften. Och det är ungefär det du kan göra. Är du mer osäker än så, då får du slå en plingnal. och rådgöra med någon på NIVA. Liksom. Bara för att ha en hög misstanke om ICP-labilitet, då ska de ändå över till NIVA och mätas upp. Liksom.
Men om det inte är så kliniskt bråttom, kan man också börja med det, så tänker jag.
Exakt, då tänker jag så här. Då kan man ju ställa in kanske blodflödet på 100. Och ni kör CVHD, men då så här, ändå även hos er. Bara ställ in den lägsta dosen du kan. Och se till att patientens serumnatrium hålls bra. Då har man gjort, då har man tänkt till. Då är det så här, check på den. Vi ställer in en låg CRT-dos med vår CVHD-modalitet i friseringsmaskin. Och vi ser till att patientens salt håller sig stilla och inte sjunker. Då har ni gjort det ni kunnat, tycker jag. Så dysekvilibrium är liksom kanske den enda så grejen där man ska vara riktigt på tårna. När man verkligen kan ställa till det. Det tycker jag man ska ha med sig.